Hej igen. Känns som jag var här nyss. Det var ju nästan en månad sedan. En vecka innan jul. Nu är jag här igen. Det var fantastiskt att köra ner från Linköping idag den här gnistrande vintermorgonen. Idag är det Bibelns dag och jag har glömt min bibel hemma. Det är så fint att jag skrivit ner alla bibelord här så att jag får läsa dem från mitt manus. Och ni håller ju på att gå igenom bibeln nu då. Och sist jag var här så var det gamla testamentet och jag predikade om Johannes döparen, fast egentligen om alla våra bibliska matriarker, de bibliska mödrarna. Och nu är ni inne på nya testamentet och då har jag förstått som att ni bryter lite mot kronologin. Jag kommer inte riktigt i ordning med Jesu död och uppståndelse spars till påsk. Och jag har då fått uppdraget att predika om sändning eller att vara sänd. Och då ska vi då läsa den här predikotexten från Johannes 20. Så nästa bild. Och det här är ju påskdagen, så det här är efter uppståndelsen. Johannes 20, näst sista kapitlet i Johannes evangeliet. Så står det så här. På kvällen samma dag, den första i veckan, och det är ju söndagen. Lördagen är ju den sjunde dagen, sabbaten. Så detta är söndagen. Som är den första dagen i den judiska veckan. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: "Frid åt er alla, som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sen andades han på dem och sa: "Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Låt oss be. Fader i himlen, vi tackar dig för ditt ord och nu ber vi om din andes hjälp. Att vi skulle förstå något mer om vad det här ordet innebär. Hjälp den som har svårt med svenskan att också hänga med. Herre, låt oss alla få lära oss någonting nytt om dig idag. Amen. Ordet mission, som vi ju använder ibland, det är latin och det betyder just sändning. Och den här texten säger att Jesu mission är nu vår mission. Alltså Jesus blev sänd till någonting och det, nu är vi delaktiga i den sändningen. Som Fadern sände sonen så sänder nu sonen oss. Och i den här bibeltexten så finns det ett jätteviktigt ord och det är just ordet som. Alltså som Fadern sände sonen är vi nu sända. Så då kan man ju backa och läsa igenom hela Johannes evangeliet och fundera på: hur blev sonen sänd? Vad hade han för uppdrag? Hur funkar det här uppdraget? Hur funkar den här missionen? Så det är ett intressant bibelstudie man kan ha. Om jag har förstått det rätt så kommer Björn nästa vecka eller framöver prata om just hur ser relationen ut mellan Fadern och sonen. För det behöver man ju fundera på. För det man kan se i Johannes evangeliet är att sonen lever i ett beroende till Fadern. En väldigt tät relation, en nära relation. Och då är ju vi kallade att leva i samma typ av beroende, fast till sonen. Så för att sonen skulle kunna leva i den här missionen, i den här sändningen, så var han tvungen att leva nära Fadern. Och ska vi leva i den här missionen, i den här sändningen, så måste vi leva nära sonen. Så det är en viktig del i det här med sändning och mission. Men det ska jag inte prata om då, utan det ska Björn prata om så småningom. Så jag kommer snarare prata om vad är det för aktiviteter? Vad är det man ska göra när man är sänd? Vad är det för grejer vi ska göra? Och när man pratar om mission då, sändning som det betyder, då har man menat lite olika saker genom historien. Det var först på 1500-talet som folk, alltså att man använde det här ordet mission för aktiviteten när man reser till andra länder för att berätta om Jesus. Det är ganska sent. Man gjorde ju det innan, men det var inte det ordet man använde. Så det här när vi tänker mission, andra länder, liksom, det är först på 1500-talet, och det var katolikerna som använde det ordet på det sättet. Jesuiterna, den katolska orden jesuiterna, var de som var först med det. Och de reste till Asien och till den nya världen, Amerika, som man precis hade upptäckt, för att berätta om Jesus. Och om vi då flyttar oss från 1500-talet till 90-talet, då jag var tonåring, och jag tror att ni känner igen er här också, så har vi tre ord vi har pratat om i kyrkan när vi funderar på vad vi ska pyssla med, vad vi ska göra. Och det är ordet evangelisation, diakoni och mission. Och ingen av de här orden finns ju i Bibeln, utan det är ord vi har hittat på för att liksom beskriva de här aktiviteterna. Och med evangelisation, då har vi ju menat att man berättar om Jesus i Sverige. Så när jag sagt att nu ska vi prata om vårt evangelisationsarbete, då har det varit liksom berätta om Jesus i Sverige. Och så när vi pratat om diakoni, och det är att hjälpa människor i Sverige. Och sen när vi pratat om mission, och det har typ varit evangelisation och diakoni fast i andra länder. Typ lite så har vi pratat. Evangelisation pratar om Jesus i Sverige, diakoni hjälpa människor i Sverige, mission prata om Jesus och hjälpa människor fast i andra länder. Men nu har det hänt någonting, i alla fall mellan bland pastorer och teologer, i alla fall i det samfund som ni är en del av delvis, och jag, Evangeliska Frikyrkan, att vi har börjat sluta prata om evangelisation och diakoni och istället bara säga mission. Och att mission är någonting vi gör i Sverige och i världen. Och jag pratade med någon från min hemförsamling, Ryttargårdskyrkan i Linköping, de som har sänt iväg mig till att bli församlingsplanterare i Linköping. För det är det jag är. Och jag heter Eleanor, det glömde jag säga. Men det fick vi höra av mötesledaren här i början. Men jag pratade med någon som sa, pastorerna pratar aldrig om diakoni längre. Och då tänkte jag, det gör vi ju visst, för att vi använder inte det ordet. Vi säger mission. Men så tänkte jag, just det, vi har kanske en slags språkförbistring här. På grund av att vi använder lite olika ord. För det som har hänt inom teologin är faktiskt någon form av reformation. Vi har ju pratat mycket om reformationen på 1500-talet. Vad är reformation? Jo, det är att man funderar på, okej, vi är kyrka på det här sättet och så här predikar vi och så. Och så tittar man på Bibeln och så funderar man, stämmer det här? Nej, vi kanske måste reformera så att vi kommer närmare vad Bibeln faktiskt säger. Och då har det funnits en slags reformation inom teologin i sättet att prata mission. Och det är att så att, ja, men vi måste dels finns det en sån här praktisk grej i detta att alltså Sverige, vi måste förstå att det är ett missionsland. Därför använder vi ordet mission också för Sverige. Men också detta att vi kanske inte ska skilja evangelisation och diakoni ihop, utan skilja på dem, utan vi måste sätta ihop dem i ordet mission. Och så finns det en slags nyupptäckt att mission har med det där att göra. Och att mission inte är någonting vi bara gör, utan någonting vi är. Och om reformationen på 1500-talet hade såna här fraser som nåden alena och skriften alena, så skulle man kunna säga att den här reformationen som vi är lite inne nu, inom teologin i alla fall, jag hoppas att den sipprar ner till församlingarna, det är att Det är inte kyrkan som har en mission, utan det är missionen som har en kyrka. Det är en sån här fras som finns nu inom den här reformationen, i att upptäcka vad betyder mission, vad betyder sändning. Alltså, det är inte ni som kyrka som har ett missionsarbete någonstans, utan det är Guds mission, Guds sändning som har en kyrka. Eller man skulle kunna säga så här: det är inte ni som kyrka som sänder iväg missionärer, utan det är Gud eller Jesus som sänder iväg oss till att vara Kristuslika i världen. Så mission, sändning, handlar om att vara som Jesus, var man än är. Om man är hemma, om man är på ICA här i Marinalund, eller man är i Malmö, eller i Linköping, eller i Egypten. Alltså, mission handlar om att vara som Jesus i världen. För det är det här han säger här egentligen. Och för att vi ska kunna vara Kristuslika i världen, för att det ska hända, så behövs det en kyrka. Det är missionen som behöver en kyrka. Och nu ska vi gå till en bibeltext som, när jag säger ordet mission, då kanske ni tänker på den här, från Matteus 28. Det vi kallar för missionsbefallning. Och egentligen är den andra texten som vi läste först, från Johannes, det är egentligen den riktiga missionstexten. Där skulle man kunna säga kyrkotexten. För att mission ska kunna hända, för att vi ska kunna vara som Jesus i världen, så behövs det här. Och då läser vi: då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vad är kyrka för någonting? Jo, det är platsen där man lär sig buden. Dels att vi hör dem, vi får reda på vilka buden är, hur vi ska leva, vad vi ska göra. Men kyrkan ska också vara platsen där man lär sig att hålla buden. Inte bara kunna dem intellektuellt, utan kyrka ska också vara en plats där man formeras, förvandlas, lär sig att leva ett annat slags liv. Så det här är liksom en skola. Kyrkan är en skola där vi lär oss att vara lika Jesus, och där vi får kraft. Det får vi till exempel genom dopet och genom anden. Kraft att vara Jesus lika. Så för att vi ska kunna leva i den här sändningen på ICA och hemma och i världen, då behöver vi vara i kyrkan och bli förvandlade. Så att vi blir lika Jesus. För mission är att vara som Jesus i världen. Och jag håller då på att plantera eller starta en ny församling i Berga i Linköping, tillsammans med några andra. Och då har vi sagt så här, och nu kommer jättemånga svåra ord som jag ska förklara snart. Vi vill vara en församling där vi förenar det kontemplativa livet i den monastiska rörelsen med det missionella livet i den frikyrkliga rörelsen, och samtidigt vara trogen i baptistisk identitet. Ja, många svåra ord här. Mission har jag redan pratat om. Och vi ska prata mer om det snart. Kontemplation. Mission i latin betyder sanning. Kontemplation är också latin, och det betyder att se. Att se Gud. Och den monastiska rörelsen som varit bra på det här, det är ett finare ord för klosterrörelsen. Och klostren har ju velat vara en sån här skola i att lära sig att hålla buden. Det har varit som en slags praktisk skola i lärjungaskap. Och då har vi funderat på den här dynamiken mellan kontemplation och mission. Och mission, det är då att vara som Jesus i världen. Att vara Kristuslik. Och kontemplation handlar om att se Gud. Och då skulle man kunna sortera in lite bibelord i lite olika kategorier. Det finns bibelord som säger att genom att se Gud, då blir vi Kristuslika. Alltså när vi möter Gud, när vi ser Gud, då förvandlas vi och blir som Jesus. Och sen finns det bibelord som säger att om vi helgar oss, om vi följer Jesus, om vi går i lydnad, alltså om vi liksom med egen kraft liksom försöker vara mera lika Jesus, då får vi se Gud. Låt oss titta på de här första bibelorden. Här är två exempel på bibelord som säger att när vi ser Jesus eller ser Gud, då blir vi lika honom. Vi kan titta framförallt på det sista. Det är ett jätteintressant kapitel där som handlar just om detta. Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av den härlighet som kommer från Herren, anden. Och Herren syftar också på Jesus, om man läser sammanhanget här, eller Gud. När vi ser Gud så blir vi förvandlade. Och det här är ett sammanhang när Paulus säger att det räcker inte med att läsa lagen. Man måste se laggivaren. Då händer det något. Och sen har vi den andra kategorin av bibelord. Nästa bild. Sträva efter fred med alla och efter en helgelse utan vilken ingen får se Herren. Alltså sträva efter helgelse. Försök bli lika Jesus. Då kommer ni få se Herren. Eller saliga de renhjärtade. Och då har vi funderat som församling att vi måste ha båda de rörelserna. Dels när vi liksom försöker söka Guds ansikte. För när vi gör det blir vi förvandlade. Vi blir lika Jesus. Men vi måste också försöka pusha varandra, uppmuntra varandra att ta steg, liksom, göra nya saker, följa Jesus, bli mer lika honom, liksom, aktivt liksom, träna varandra att göra saker. Så båda de rörelserna, vara stilla inför Guds ansikte och göra Kristus lika saker. Det finns en dynamik där som vi ska gå tillbaka till precis i slutet. Men i vår församlingsplantering då, så har vi försökt i vår församlingsordning, liksom, i vårt dokument som beskriver vår församling, försökt punkta upp vad är mission egentligen? Vad är det vi är sända till att göra? Och nu ska ni få de punkterna av mig. Inte där, utan ni får höra dem muntligen. För då har liksom, vi, det är jag som har gått igenom Johannes evangeliet och liksom försökt hitta vad är det för aktiviteter. När Jesus säger, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Vad var det Jesus blev sänd till att göra? Och det första är, som man ser tydligt i början av Johannes evangeliet, det är att Jesus blev sänd till att vara ett offerlamm. Han blev sänd till att vara ett offerlamm. Det kan ju inte riktigt vi vara. På samma sätt som Jesus. Men vi kan göra det som det står att det offerlammet ska göra. Nämligen bära världens synd. Det står det. Att det offerlammet ska bära världens synd. Hur kan vi göra det? Jo, i förbön. Det är en sån sak som vi vill göra. Vi vill bära liksom. Bergas synd, de här människorna som bor i Berga, deras synd inför Gud och be om försoning och frälsning. Och jag har hittat andra föredömen i Bibeln på det. Det ena är Abraham, ni vet, som ber för Sodom och Gomorra. Han liksom förhandlade med Gud. Om det finns så här många rättfärdiga, då ska du väl inte förgöra staden. Och så höll han på och så gick han ner. Tänk om han hade sagt att om det bara finns en rättfärdig, det gjorde han inte, så förgör inte staden. Och vi vet ju att det finns ju bara en som är rättfärdig, och det är Jesus. Och så säger vi, Gud liksom, kom med frälsning. Eller Daniel till exempel i Bibeln, som bekänner hela Israels synd. Han bekänner inte bara sin egen synd inför Gud, utan hela folket genom hela historien. I profeten Daniels bok. Och vi har sagt att vi behöver bekänna folket i Bergas synd inför Gud. Bära världens synd inför Gud. Den första punkten. Det andra är, genom ord och handling vittna om Guds kärlek. Vittna och visa på vem Gud är. Nästa bild. Här har vi ett exempel på vad, att Jesus gjorde detta. Det står i inledningen att ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Och vi vill leva oss också. Vi vill leva nära Jesus. Och genom våra ord förklara, berätta vem han är. Nästa bild. Men det här ordet blev också kött. Människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Så vi vill inte bara prata om den här kärleken, utan vi vill också visa genom våra handlingar. Det gjorde också Jesus. Han förklarade Gud genom sina ord och genom sina gärningar. Och en sak som ingick i detta att visa, och nu kommer tredje punkten, det är att han visar Guds härlighet, som det står här. Så första punkten var bära världens synd. Det andra var vittna om Gud genom ord och handlingar, vittna om Guds kärlek genom ord och handlingar. Och det andra är visa Guds härlighet. Synliggöra Guds härlighet. Och hur gjorde Jesus det? Jo, genom sina under och tecken. Nästa ord. Bild. Det här är efter bröllopet i Kana. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Så hur visar Gud sin härlighet? Eller hur visar Jesus Guds härlighet? Jo, genom att förvandla vatten till vin. Genom brödundret. Genom att stilla stormar. Genom att bota sjuka. Genom att driva ut demoner. Alla de här tecknen. Och vi får ju finnas i samma tjänst. Nästa ord. Det här är från Jesu förbön för kyrkan, där han säger att den härlighet som jag har fått vill jag nu att kyrkan ska ha. Eller mina lärjungar, den här härligheten liksom. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Nästa bild. Det här är från avskedstalet, så säger Jesus så här. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Och ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Alltså vi ska också kunna göra de här gärningarna som visar Guds härlighet. Den här, som fadern har sänt mig sänder jag er. Vi är också sända att förvandla vatten till vin. Och lägga våra händer på bröd. Och att stilla stormar och att bota sjuka. Men inte bara det. Titta på det här intressanta ordet. Nästa bild. Det här är från Johannes 12. Ett väldigt märkligt kapitel i Johannes evangeliet. Då Jesus säger så här. Stunden har kommit. Då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det riklig skörd. Alltså Jesus pratar om att nu ska jag förhärligas, nu kommer en härlighet. Och det märkliga är att när Judas lämnar den där övre salen, den här sista måltiden äger rum, då säger Jesus, nu har sonen blivit förhärligad. Alltså en sån sak som visar på Guds härlighet, det är Judas förräderi. Man bara, what? Jättekonstigt. Och det märkliga är att det inte bara vinunder och brödunder och helande under som visar på Guds härlighet, utan också martyriet. Vi kan också visa på Guds härlighet genom att gå korsets väg. Och det här är ett stort mysterium i Johannesevangeliet, hur det kan vara så här. Men kolla, läs det noggrant. Och vad är det för härlighet Jesus pratar om här? Nästa bild. Det här är en bild som föreställer en av anabaptisternas mest kända martyrer. Dirk Williams. Han dog 1569. Det här var de första baptisterna. Sist jag var här så viftade jag kanske med en bok. Det gjorde jag inte, för den låg i bilen då, ja. Som jag flyttade in. Jag har några sådana böcker med mig idag också. Aldrig mer tillbaka gå. Som handlar just om anabaptisterna. De blev väldigt förföljda. Och de blev fängslade för sin tros skull. Och han, den här Dirk, han lyckades rymma. Från sitt fängelse. Och då var det is och snö som det är idag. Och så sprang han över en flod. Och när han hade kommit. Och så var det en vakt som sprang efter och skulle fånga honom. Och när han har kommit över den här floden så hör han att isen brister. Och så inser han att nu håller min vakt på att drunkna. Och då springer han tillbaka och räddar den här vakten. Och då kommer det fler vakter och fängslar Dirk. Och han brändes sedan på bål. Så det här kostade honom livet. Och här tänker jag att Dirk, han visar på Guds härlighet genom sitt martyrium. Alltså här är verkligen som fadern har sänt mig, sänder jag er. Han deltar i den här sändningen. Alltså han vittnar och visar på Guds härlighet. Och han blev en martyr och fick också så visa på Guds härlighet. Jag ska prata om den sista punkten snart som handlar om förlåtelse. Men vi hoppar till nästa bild. Och så hoppar vi till nästa bild, för nu hoppar vi, jag har ändrat ordning här. Så nästa bild. Just. Hur blir man egentligen Kristuslik? Hur kan man leva, alltså, i såna här krissituationer som Dirk var i liksom. Han liksom flydde för sitt liv. Alltså det är ju fantastiskt att någon i en sån paniksituation tänker så klart att bara, jag måste hjälpa honom nu. Ofta såna här krissituationer, då blir vi ju supersjälviska. Ofta blir det så. Att man tappar förståndet. Men han liksom, jag måste hjälpa. Och då finns det några som är anabaptisternas arvtagare som heter Amish. De gick väldigt långt i detta, i den här traditionen. Dels var det just för att de var förföljda och det ledde till att de blev lite isolerade. Och då har de blivit de här, ni vet, Amish-folket är de som ser ut som så här 1600-talsmänniskor liksom, med huckle och klänningar och skägg. Och de har ingen el och kör med hanga bilar. Då finns det en film som finns på YouTube med någon slags indisk eller indonesisk text, om man står ut med det, undertext. Som heter Amy's Grace, är på engelska. Som handlar om en en Amish-församling i USA som hade en egen skola. De har ju liksom som egna samhällen. Där de för 10 år sedan drygt var med om en skolskjutning. Det var 5 tjejer som sköts till döds. Och det de gjorde var att de förlät den här mördaren med en gång. De gick hem till det hemmet, till hans fru, och sa: vi förlåter din man. Och så handlar det om liksom en reporter som får följa detta och så bara, vad håller de på med? Och där kan man se att de verkligen får vara, de är en sån lärjungaskola där man fostrar varandra till att följa det Jesus säger, att hålla buden och vara Kristuslika i världen. Och då kan vi ju fundera på, hur kan kyrkan vara den här platsen där man blir Kristuslik? Kom ihåg, det är inte kyrkan som har en mission, utan det är Guds mission som har en kyrka. Det behövs en kyrka där vi lär oss att vara Kristuslika, så vi alla kan vara missionärer i världen. Och mission handlar då om både evangelisation och diakoni. Mission är inte någonting ni gör i andra länder. Mission är någonting som händer hela tiden när vi är Jesuslika. Hur kan ni i den här församlingen träna varandra? Att liksom agera på det här sättet. Och nu backar vi då tillbaka till det ordet, bibelordet. Ja. Den sista punkten. Att mission, det handlar om att bära världens synd inför Gud. Att vittna om Gud, om Guds kärlek genom ord och handlingar. Genom att visa på Guds härlighet. Som handlar både om helande under men också martyrium. Och det här sista, att proklamera ut Guds förlåtelse. Och det är ju det Jesus sa, nu är vi tillbaka till där vi börjar det här bibelordet. Det är den sista grejen jag kommer säga i den här predikan som handlar om förlåtelse. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Det här är, tillsammans med Matteus 18 så är det här texterna som ligger till grund för det här med bikt. Att vi kan vara med och befria människor genom att tala ut Guds förlåtelse. Och i frikyrkan så tänker vi att alla har den uppgiften, vi alla. Och i katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, så tänker man också i lutherska kyrkan, så tänker man att prästerna har den här makten. Och det här är ju någonting som jag tror vi behöver leva i ännu mera. Och det intressanta är att det här är någonting, det är en karismatisk uppgift. Det är någonting som har med Guds ande att göra. För han andas på dem. Och så sen ta emot liksom det här. Nu har ni den här kraften. Nästa bild är en bok jag läste för länge sedan som heter Lägret. Som handlar om en ortodox präst i Ryssland under sovjettiden. Han var ju många präster och kristna som fängslades och sattes i de här lägrena i Sibirien. Och i de här lägrena så fanns det ju dels vanliga brottslingar, liksom mördare och tjuvar. Men så fanns det också de här rättrogna kommunisterna, de som hade blivit utmanövrerade av de här maktgalna människorna. Och så fanns det kristna. Så den här boken innehåller väldigt intressanta samtal som han har både med brottslingar och med de här kommunisterna. Och i det här lägret får han agera som präst. Och då händer att människor kommer och bekänner sin synd för honom. De vill bikta sig. Och då berättar han om ett tillfälle när det kommer en sån mördare som har väldigt mycket på sitt samvete. Oj. Och så säger han, den här prästen, att nu måste jag vara i bön för att kunna liksom tala ut den här förlåtelsen över ditt liv. Så att han har en bönenatt där i det här fångläget. För att han behöver den här kraften. För att till 100% kunna liksom säga, du är förlåten. Så att det inte är som du vet när barn bråkar och så säger man åt den ena liksom, nu måste du be om förlåtelse och du måste liksom säga att du är förlåten. Alltså det är liksom inte så här på tvång och ingen menar det. Utan den här prästen liksom behöver söka Guds kraft så att han verkligen kan proklamera det här. Så här är det. Alltså han behöver vara i bön för att kunna vara Kristuslik. För att kunna säga, du är förlåten. Och jag tänker att församlingen är ju en sån övningsplats. Ibland när jag är ute och talar så brukar jag ofta ta upp där att det finns alltid någon i en församling som har fått nådgåvan att gå en på nerverna. Det finns alltid någon i varje församling som har fått en nådgåvan att gå en på nerverna. Och den nådgåvan är viktig. För i mötet med den personen så får vi öva oss i förlåtelse. Om vi inte kan liksom ha tålamod och barmhärtighet och förlåtelse med varandra här inne. Hur ska vi då kunna liksom den dagen där det händer något värre? Liksom? Hur kan vi vara en träningsplats så att, må Gud förbjuder, det har inte skett någon skolskjutning här i Sverige. Vi får hoppas att det, ja vi har ju den här snygggrunden med ett svärd i Trollhättan. Men när det händer någonting sånt att vi bara med en gång, du är förlåten. Hur kan vi vara en träningsplats? Och då tänker jag att det måste finnas en dynamik då mellan att vi bara gör liksom. Men våra händer och fötter bestämmer oss för att gå i helgelse. Att bli lite mer lika Jesus. Det är det mission handlar om. Och att hålla på med kontemplation. Nästa bild. Och nästa bild. Just, är det en bild till? Det var det inte, nej. Jo, där. Jo, nästa bild. Fint. När man är ute och förlåter, när man är ute i den här sändningen, så gör det ont. Det intressanta är att han säger, sedan visade han sina händer och sin sida. Alltså Jesus visar dem sina sår. Och så säger han, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Så här har vi mission och kontemplation. Kontemplation betyder att se. Och mission betyder att vara sänd. Och han säger, Jesus säger, titta på mig liksom. Jag har sår här och här och här och här. Och ni kommer se ut precis som jag. När ni går ut i världen. Det gör ont. Det kommer kosta oss livet. Och då backar vi en bild. Förlåt mig att det kom i oordning. Det här är från podden Aten och Jerusalem. Står det. Aten och Jerusalem ska det stå. Roland Spjut, lärare på ALT, hon säger, det finns ingen försoning om inte någon offrar sig genom att inte ge igen. Avstå från vedergällning. Gud har gjort det, då kan du också göra det. Och här visar att vi faktiskt kan gå ut och vara offerlam. Bära världens synd genom att inte ge igen. Och då får man sår. Och därför behöver vi se på Jesus och se att det är möjligt. Punkt. Nu blir det värsta bibelstudiet här. Och en del kan få vara lite svårt att förstå. Du får komma ihåg det här. Mission betyder sändning. Och just nu är vi inne i en slags reformation. Där i alla fall EFK, ni är väl med i EFK Pingst va? Försöker komma på att, nej men mission, det handlar om att vara Kristuslik i världen. Och mission är någonting vi håller på med i Sverige och i världen. Och det är evangelisation och diakoni som sitter upp. Och det handlar om det här att som fadern har sänt mig, sänder jag er. Så om ni tyckte det var lite svårt att hänga med idag, så hoppas jag att ni, när någon håller den här predikan om 3 år, att det inte är lika svårt att hänga med. Det här är lite nytt kanske. Det är inte kyrkan som har en mission, utan det är Guds mission som har en kyrka för att det här ska hända. Låt oss be. Fader i himlen, tack för att du sände din son som ett offerlamm, som ett bevis på din kärlek. Tack för att han visade på Guds härlighet. Tack att han kom med försoning och förlåtelse till oss. Och nu ber vi om hjälp att kunna ta de här orden på allvar. När Jesus säger, som Fadern har sänt mig sänder jag er. Och jag ber att vi ska få känna att Jesus andas på oss. Och att vi får ta emot den heliga ande. Kraft att kunna vara Kristuslika i världen. Låt oss få växa in i denna uppgift. I Jesu namn. Amen.